Podplay.
Jo, nu är det så här att vi har fått ett lyssnarbrev sedan förra poddavsnittet släpptes. Och det är från musiken Tomas Andersson Vi som har några råd till oss. Men vi kan väl börja med att hälsa välkomna i alla fall till Månens sällskap som görs av Expressen Kultur med mig, Nathalie Lantz, och med Erik Skylt.
Ja, exakt. Mm.
Jo, Tomas Andersson Vi, han skriver så här till mig. Kära du, tack för ännu ett bra avsnitt. Starkt om badet och ritualernas kraft. Jag hade gärna hört mer om Satan. Det ämnet får ni gärna återkomma till. Jag hör hur akademiken i dig håller emot och det ska inte förnekas att det bidrar med en viss spänning. Men jag hoppas att du kan öppna upp lite längre in i serien. Kan ni inte prata om det dionysiska? Kanske utifrån den här Nietzsche-texten. Erik, stackaren, kämpar ju med sin längtan efter smuts och utlevelse.
Ja.
Mm. Och på det sättet ja, det är han nog rätt representativ för samtidsmänniskan.
Mm.
Kram T.
Otroligt. Mm. Vilket bra lyssnarbrev.
Ja, men det var väldigt kvalificerat. Mm. Och han skickade dessutom med en bild från tragedins födelse.
Mm.
Den här första skriften av Nietzsche där han har strykit under de citat som han vill att vi ska utgå ifrån. Då läser jag här. Den dionysiska förtrollningen knyter inte bara band mellan människa och människa. Också den okända, fientliga eller underkuvade naturen firar åter sin försoningsfest med sin förlorade son, människan. Sjungande och dansande visar sig människan som medlem av en högre gemenskap. Hon har glömt hur man går och talar och är nära att dansande sväva i luften. Ur hennes åtbörder talar förtrollningen. Nu talar djuren. Jorden ger mjölk och honung och även ur människan tonar något övernaturligt. Hon känner sig som en gud. Hon rör sig nu lika hänryckt och sublimt som hon i drömmen sett gudarna röra sig. Människan är inte längre konstnär. Hon har blivit ett konstverk. Mm. Hur har du det med det dionysiska, Erik?
Ja, men vår kära brevskrivare här, han har ju helt rätt i att jag... under en stor del av mitt vuxna liv i alla fall har längtat efter någon typ av smuts och utlevnad. Men hur mycket av det där har det blivit egentligen?
Ja.
Inte så mycket faktiskt.
Nej.
Alltså det, jag brukar ju säga sådär att när jag har varit väldigt berusad så har det bara hänt kanske 2 eller 3 gånger att jag har gjort någonting som jag inte har liksom planerat i förväg.
Kan du känna det extatiska ruset då? Är det en sån här lustkänsla?
Nej. Då känner jag bara en extrem skam att jag har tappat kontrollen.
Ja.
Och så att det här med det sant dionysiska på det här på Nietzsches nivå. Mm. Det vet jag än idag inte så mycket om faktiskt.
Nej, men bara det att du har den här drömmen om det här om månens sällskap och den här gemenskapen, en sorts högre gemenskap, någon form av barfota dans, och jag har i alla fall tolkat din förhoppning kring det här. Vad ser du då? Är det här att man glömmer talet, att jorden ger mjölk och honung och att det svävar fram?
Jag kan säga så här, jag hade för några år sedan så hade jag sånt fastelöfte. Vi pratade ju lite om påsken förra gången.
Uh-huh.
Då hade jag ett väldigt dåligt fastelöfte, någonting som jag liksom skulle försaka då för att vara duktig. Så att jag drack inte alkohol på 40 dagar.
Nej.
Och det var förfärligt dåligt. Jag satt bara sur i ett hörn och kände mig ensam och övergiven och dyster. Och så ska egentligen inte en fasta vara. Alltså, man ska gå in i någon fasta i fastan med ett högt huvud.
Ja, men liksom... var det för att andra drack alkohol och du kände dig exkluderad? Eller är det så att du kanske behöver det i sociala sammanhang för att liksom förlösas?
Både och tror jag.
Ja.
Både och tror jag.
Okay.
Och det där gjorde mig väldigt dyster. Så att året efter så var det faktiskt så att jag gick till samma präst som rådde mig att ge ett nytt fastelöfte som var dricka mer alkohol. Så det blev liksom en omvänd fasta på ett lite avancerat sätt.
Okay.
Och då var det 40 dagar där jag tänkte, jag ska bejaka livet.
Mm.
Och då tänkte jag väldigt mycket på det här med månens sällskap och att det finns, att vi skulle vara några stycken där ute som liksom förstår varandra och är sammanlänkade på något mystiskt sätt. Och det är vi mot dem och det är bara vi som förstår och det är vi som uppskattar skönhet och allvar och romantik och sådana saker. Och under de här 40 dagarna på en middag av en slump så träffade jag Greta för första gången.
Mm.
Det blev liksom ingenting mer just då, men vi möttes och vi talade också om månens sällskap väldigt intensivt.
Och vad berättade du för henne då?
Nej, jag tror jag berättade om de här drömmarna och det tog bara några minuter så insåg jag att nej men hon är ju den personen som jag har längtat efter att liksom fördjupa de här sakerna tillsammans med. Eller det där låter lite teoretiskt. Jag kände mig brushög på livet.
Ja, du var ju kär och
jag blev kanske det.
Ja.
Även om sen så sågs vi inte på ett halvår. Men det liksom ruskade om mig själv på ett oerhört sätt.
Ja.
Det var en dionysisk kväll faktiskt. Och jag kände att jag för en av få gånger i livet liksom lät det okända hända mig.
Mm.
Och jag menar på lång sikt så ledde det där till någonting fantastiskt. Nu har vi varit ihop i 2,5 år och har ett litet barn tillsammans. Det är ju dionysiskt på ett sätt. Men det är inte det som Nietzsche skriver om riktigt, att skaffa barn. Även om det finns någonting, en kontrollförlust där. Och,
nej, det är inte mycket det är inte den smutsigt. Här inskolningsveckan på förskolan
Nej. Nej. Och det är inte heller det som Thomas Andersson Vi skriver om, att smutsa ner sig. Alltså,
nej.
Det är inte det jag menar.
Nej, precis. Men det jag tror att du uttrycker i den här, alltså, hur kärleken och förälskelsen kan kortsluta en livsbana och slunga en ur den banan på ett sätt som man inte hade förväntat sig eller trott eller planerat för. Och det är ju ett ögonblick av nåd att träffa en sån person.
Jag minns, jag undrar hur det är för dig, men jag minns ju att jag var förälskad i personer redan när jag var så där 5 år gammal.
Mm.
Var det så för dig?
Ja, jag minns det också. Min första förälskelse var vid en vattenpöl där vi räddade en fjäril tillsammans. Och det var en stark förälskelse, minns jag, när jag var liten. Det var flera sådana, väldigt starka. Men sen de här liksom dionysiska förälskelserna, när man svävar fram och när djuren börjar tala, så det kom först under väldigt tidig pubertet för mig och ofta till tjejkompisar. Jag minns en så otroligt vacker tjej som jag var kompis med, som vi gick vid 7:an tror jag. Hon hade så här blek hy och gröna ögon på ett sätt. Jag har aldrig sett såna gröna ögon, varken förr eller senare. Som var så där liksom smaragd glänsande. Och det konsoliderande ögonblicket var att jag hade köpt en himmelsblå scarf som jag hade i håret. Och så tog jag loss den och vi låg på min säng. Och så liksom svepte jag den här scarfen över oss. Och vi var inneslutna i den här himmelsblåa sfären. Och då kände jag att ingenting här utanför är intressant. För här är liksom varandets mittpunkt. Innanför den här slöjan. Så. Såna kärlekar är kanske inte så vanliga när man blir äldre. Men när de väl slår till så är de lika vansinniga och intensiva.
Jo, men det är ju den där slöjan som sänker sig över oss två. Det är ju det som är förälskelsen, att alla andra människor i världen plötsligt blir oviktiga.
Ja,
eller hur?
Precis. Och att den här världen man skapar innanför den där slöjan, den är så... Den ersätter allting, den ersätter ord, ersätter, alltså du får en ny terminologi för saker och ting. Och det är ofta det som är den stora förlusten sen när en sån kärlek, när man förlorar en sån kärlek. Förlusten av språket, den gemensamma terminologin, de här kodspråket som man har utvecklat och som man har så känsliga nerver inför också. Det är den stora sorgen. Men jag tänker på det angående slöjan då, för om vi går tillbaka till hur Nietzsche ser den här dionysiska liksom berusningen och upplösandet av individualiteten och den här fullständiga liksom pulserande livsimpulsen som inte går att gestalta på något sätt. Och han sätter ju det då i den här klassiska dikotomin gentemot det apolliniska. Den avbildade konsten, den måttfulla, den kontrollerade, den som söker en gestaltning för livet, helt enkelt. Och där är ju det beslöjade, det skenet, konsterna, hur man på något sätt ska göra världen begriplig. Och jag tror att du har nog missuppfattat mig, Erik, och jag var lite orolig för att du har gjort det. Just därför att vi träffades under en sån liksom nådefullt ögonblick när jag var så uppfylld av olika saker. Och jag tror att du tror att jag är för evigt svävande. Men jag är extremt tuktad. Jag har ingenting med Dionysus att göra. Jag kan inte liksom leda in oss i det ruset. Jag är inte rusets makt, utan jag är väldigt styrd av det apolliniska. Av det här att verbalisera saker och ting, sätta i system.
Jo visst, men jag känner ju igen en själsfrände i det här, för att jag är ju också så. Men jag gissar, och jag tror i alla fall utifrån mig själv, att om man är då väldigt, vad heter det? Heter det apollonisk eller apollinisk?
Man kan säga båda.
Om man är väldigt apollonisk, alltså lite distanserad, kontrollerad, så är man det av en anledning. Det är ju för att det där inne är så vilt. Så känner jag i alla fall. Och då tänker jag, när jag träffar dig, att det måste vara någonting liknande. Det är klart att du bär på all den här kontrollen. För skulle du inte ha den, så skulle det ju bara bli... Det skulle svämma över. Det skulle bara bli kaos, eller hur?
Ja, det är sant.
Och det är den saken som jag liksom vibbar in på.
Men det är precis så. Och Nietzsche skriver just det, för det är hur han ser på grekerna då. Hans Ruiner skriver det här fina efterordet att Nietzsche såg ju på grekerna som en väldigt destruktiv kultur, liksom en sönderslitning. Och då går man söker tröst i det apolliniska för att överhuvudtaget liksom komma till acceptans av ett kaotiskt öde.
Just det. Och kolla på Nietzsche själv. Tror att han höll på att dansa och han satt väl bara och läste och skrev.
Ja, man kunde ställa klockan efter honom.
Ja, eller hur? Ja. Han var totalt kontrollerad.
Han kan ha skött sina mustascher också ganska... Han kan ha använt mycket tid till det.
Ja, nej, men det är lite som personer som behöver... Alltså, du har säkert också träffat dem som har ett stort behov av en viss typ av ganska basal berusning, alkohol eller droger, för att överhuvudtaget känna någonting.
Ja.
De upplever att de är döda.
Ja.
Och att det inte händer någonting i deras liv. Och därför så behöver de ruset för att de ska ruskas om.
Ja.
Det är sådana personer som ofta behöver ge sig ut på långa resor också.
Ja.
För de kan bara leva om de kommer till en helt främmande plats. Så där är det, för mig är det absolut inte så. Det är tvärtom. Jag kan sitta och... Mitt rus är bara att befinna mig i en ny stadsdel i Stockholm. Alltså det krävs väldigt små förändringar för att ruset ska sätta igång. Och om jag skulle ägna mig åt allt för starka droger, så skulle liksom det här inre kaoset som finns där, det skulle kanske vara intressant att se vad som händer, för jag vet inte riktigt. Men det skulle bli någonting okontrollerbart, totalt okontrollerbart.
Men är det därför du, för att jag uppfattade det när vi har talat om droger tidigare, att du hade någon, liksom, att det fanns en moralisk aspekt på att du reser upp och går. Men du är alltså, du är rädd för vad som ska förlösas inom dig.
Ja, absolut. Mm. Det är alltid.
Mm.
Det är. På så sätt så känner jag ju inte mig själv.
Nej.
Det och nej, det gör jag inte. Jag vet inte riktigt vad som händer om jag släpper fram mörka sidor som ilska och så. Det, jag vet ju inte det.
Nej.
Det skulle säkert hända väldigt dåliga saker.
Tror du det?
Ja, för att det är inte, för att det är okänt för mig. Alltså det är inte någon som varit arg hela tiden vet ju ungefär hur de ska hantera den där ilskan. Alltså någon som har släppt ut hela livet.
Ja.
Men det är inte så. Men för mig, jag har varit glad att jag har haft den här, alltså den här förälskelsemöjligheten. Mm. Och det har kommit då under några gånger under ens liv som en nåd då.
Mm.
För det är just det, precis som du säger, att det är, min inre värld är, tycker jag, är hyfsat då rik. Jag trivs i min inre värld. Jag skulle kunna tillbringa hela dagen i en klostercell och bara titta på en gren som vajar i vinden. Mm. Det räcker för att jag har en förmåga att liksom besjäla mitt liv bara i något typ av meditativt tillstånd. Men det finns en ensamhet i det där, att ingen annan släpps in.
Nej.
Men jag är så glad att under de här förälskelseperioderna så har någon annan kunnat komma in. Och då blir det ju precis som du säger. Man delar språk, man delar visioner. Det är som att hjärnorna kopplas samman. Och det är ju faktiskt en magisk sak.
Mm.
Och att det kan hända någon som mig som är som kontrollerad är helt otroligt. Och jag är så glad för det, för att det där bygger ett band som förhoppningsvis i alla fall nu inte går att lösa upp igen.
Men du, nu har vi ju i alla fall konstaterat att det finns en viss likhet mellan dig och mig. Jag trodde faktiskt inte det. Jag trodde att vi var lite, bara att vi gestaltade någon sorts dikotomi som var intressant i sig själv. Men vi är nog mer lika än vad jag trodde från början, just i det kontrollerande. Men då undrar jag, eftersom du är man och jag är kvinna då, ganska uppenbarligen, så undrar jag, för att du har ju då bevisligen kunnat ta den här dionysiska förälskelsefasen till ett konsoliderande tillstånd, till ett borgerligt liv tillsammans med den här partnern, om man ska säga så. Ja, och nu menar jag inte borgerligt, utan mer, ni har en vardag tillsammans.
Ja, det är sant. Ja.
Jag undrar om det är att du har ju turen att älska kvinnor. Jag som heterosexuell kvinna har ju tyvärr oturen då att älska män. Mm. Och då är inte det språnget från den dionysiska förälskelsen lika enkelt att göra in i en gemensam vardag.
Nej.
Av någon anledning.
Nej.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Berätta mer innan jag säger någonting.
Mm. Nej, men jag tänker på det kring det här med att kontrollera saker och ting. Och du säger att du kan liksom titta på en gren som vajar i vinden och så. Och jag har liksom väldigt starka fetischer kring saker, kring ting, alltså som jag värdar som liksom religiösa kultföremål. Och jag gjorde en pilgrimsresa för många år sedan. Och man kan tro, jag har ju bott i Jerusalem, liksom den här staden dit alla pilgrimsleder genomkorsar. Och där stenarna och marmorn är ju, de är söndersmekta, så att de har ju liksom så här, blivit lena av årtusenden av smekningar. Men det var inte till Jerusalem som min pilgrimsfärd gick, utan till Istanbul i Turkiet. För att jag läste den här romanen av Orhan Pamuk, Oskuldens museum. Det här var när den kom på svenska runt 2008-2009. Sådär. Jag jobbade själv på ett museum då, så jag var väldigt intresserad av det här att skapa en värld i museirummet. Jag kände mig liksom mäktig som kunde göra det, som kunde snitsla de här besökarna genom en pedagogisk bana som jag själv hade konstruerat. Jag ville liksom skapa ett absolut universum. Och den här boken handlar om en liksom förmögen man som blir förälskad i sin fattiga kusin. Och de har ett kärleksmöte. Boken börjar så på en solkig madrass där hon tappar sitt örhänge i form av en fjäril. Och det är så hans stora samlarmani börjar. Så han börjar samla på ting som har passerat genom hennes händer under åratal. Och så bygger han upp ett museum, då Oskuldens museum, där alla de här sakerna ska ställas ut. Och författaren Orhan Pamuk, han bygger faktiskt upp ett sånt här museum med de fiktiva personernas tillhörigheter. Så att när man åker dit, så många åker ju dit då med boken i händerna, därför att montrarna är uppkallade efter olika kapitel. Så det finns en monter som heter Tingens tröst till exempel. Och det som slog mig så mycket var att det finns en stor tavla där det är uppnålade som fjärilar 4213 cigarettfimpar som den här fiktiva kvinnan då, den älskade kvinnan, ska ha rökt. Och du vet, cigarettfimpar kan ju vara väldigt uttrycksfulla beroende på hur man fimpar dem. Du kan ju göra det med liksom passion eller bara med något avmätt att skaka av askan. Och det kan också befläckas med läppstift eller kaffe eller vinfläckar och så. Så den här tavlan är liksom väldigt majestätisk, och de här fimparna har ju ett eget uttryck. De ser nästan ut som ett gammalt alfabet, kan man säga. På någon skrift, nästan som GS, det här gamla språket som talades i nuvarande Eritrea och Etiopien. Ja, de ser ut som skrifttecken helt enkelt. Och jag började gråta framför den här tavlan. Jag var så oerhört tagen av det här, för att jag hade då en relation med en man som av vissa uppenbara skäl då inte kunde tillbringa mer än 45 minuter i veckan med mig, hemma hos mig, på jag bodde i en liten vindskupa i Hornstull. Och han var en stor rökare.
45 minuter.
Ja, 45 minuter. Vi pratade ju då om en gift man naturligtvis. Och han var stor rökare. Så att på 45 minuter så var han tvungen att röka 3 cigaretter. En varje kvart. Så att det han lämnade efter sig var liksom cigarettfimpar.
Kom han bara hem till dig för att röka?
Ja, han kom hem till mig för att röka.
Ja.
Och då, så vårt liksom samhörighet hade att göra med att jag försökte uttyda de här cigarettfimparna, vad de sa om honom och om oss och kanske också om mig. Så. Och det är väl lite det jag försöker uttrycka här, att den dionysiska förälskelsen, eller vad man säger, den har för mig i alla fall aldrig tagit sig vardaglig gestaltning.
Nej.
Den har blivit, den har stelnat till ett fetischföremål till exempel.
Mm. Nej, det är otroligt intressant. Det har kommit en ny bok av den här skribenten som heter Anna Björklund, som heter Kvinnomanualen. Och så recenseras den i Svenska Dagbladet av den här skribenten som heter John Sjögren.
Just det.
Som jag känner lite grann. Så jag skrev ett mejl till honom efter att ha läst den recensionen, som var så här: det är inte ofta det händer, men nu händer det. Jag läste en text i en tidning där jag höll med om varje ord.
Oj!
Och den, jag vet inte om du läste hans recension.
Jo, den var fin.
Du gjorde det.
Ja.
Den börjar ungefär så här: jag älskar kvinnorna.
Ja, jag vet.
Och det, jag gör det. Jag bara gör det.
Ja.
Och jag gör det. Och det är också nåd. Jag är så glad för att jag gör det. För att jag... Och jag är så glad att jag också är man och får älska kvinnorna, så att jag slipper vara i din position.
Ja.
Att älska männen.
Ja.
Vilket straff.
Fruktansvärt.
Det är ett fruktansvärt straff.
Ja, exakt.
Det är faktiskt det. Mm. För att det är... Det, jag tror det är enklare att älska kvinnorna än att älska männen. Jag tror verkligen att det är en jättestor skillnad.
Jag vet att det är så, Erik. Men berätta, varför tror du att det är så?
Ja, varför tror jag att det är så? Men jag har alltid jag vet inte på en generell nivå, men i mitt liv, jag tror det var, det var ju Karin Olsson, alltså vår chef, ja. Expressens kulturchef, som frågade mig efter att jag hade blivit tillsammans med Greta, så var det någon after work, och då frågade hon mig, alltså hon var lite sådär, ja, gick det här till? Det sa hon inte, men hon tyckte väl det var lite, jag vet inte, alltså... Greta som är så ung och cool och vacker och 15 år yngre, gick det här till? Och sen var det någonting att hon visste nu också från liksom reaktionerna i saker jag gjort för tidningen, att jag gjorde den här 60 minuter för länge sedan.
Ja.
Det är liksom en majoritet kvinnliga lyssnare. Och då sa jag bara att jag vet bara att i min idealvärld så finns det bara, jag är den enda mannen på jordklotet och alla andra levande människor är kvinnor. Så skulle jag vilja ha det. Så skulle jag utradera alla män.
Uh-huh.
Men inte för att bli dyrkad. Jag vill bara slippa jag vill slippa männen.
Uh-huh.
Jag vill bara leva i kvinnornas värld.
Men varför, okej, nu sa du konkurrens till exempel. Ja, finns det någonting annat, för det är ju en naturlig sak då naturligtvis, men finns det någonting annat bland i männens gemenskap eller i männens natur som du vill slippa?
Ja, jag vill det är väl det här det blir problematiskt på riktigt, att jag vill slippa de här delarna inom mig själv också, faktiskt.
De manliga delarna inom
mig? Ja, jag är inte vän med dem i alla fall. Jag är ju inte det.
Men har du har du testat dem? Vi pratade ju om att det finns vissa saker inom dig som du inte har utforskat.
Om vi säger så här.
Ja.
Det här kan väl vara intressant. Jag har säkert, jag har haft fantasier tidigare i mitt liv att vara den här mannen med de tre cigaretterna.
Mm.
Alltså, vem har inte haft det? Alltså han som besökte dig alltså.
Mm.
Men jag har aldrig varit i närheten av att göra något sånt eller ha någon sån relation. Det skulle vara för dionysiskt för mig.
Ja, på vilket sätt? För att du skulle bli för du skulle ömka för mycket för den här kvinnan då som måste uttorka din själ genom tre fimpar.
Men jag tror att jag tror också att jag är, alltså för att generalisera, att jag är kvinna här. Att jag skulle liksom under de här tre kvarten så skulle jag också samla på mig saker och göra det till ett, alltså precis som du gjorde, så skulle jag försöka, jag skulle bli jag skulle helt enkelt bli besatt och förälskad och vilja vara längre stunder hos dig då, om jag var den här mannen. Jag skulle inte kunna gå efter tre kvart. Jag skulle stanna kvar.
Det här är helt, vad ska jag säga, det är skakande grunden, Erik. Jag har aldrig träffat på en sån här man.
Nej, jag vet att det finns de där trekvartsmännen, att och jag har då kanske fantiserat om det, men rent det aldrig varit i närheten av det faktiskt.
Nej.
Det kan jag säga helt ärligt, aldrig någonsin.
Mm.
Utan nej. Nej. men kanske drömt om det då.
Vad är det som är attraktivt med?
Men det är väl att det är en enorm bara frihet.
Ja.
Men det handlar ju om att...
Det är något filmiskt över också. Det här är ju liksom den klassiska mannen på något sätt.
Ja, visst.
Mm.
Jo, precis.
Den här kavajen som hänger över en stol.
Liksom. Ja, och det finns en sån här vindskupa i varje stad. Då.
Ja.
som väntar.
Mm.
Där man kan lägga sina 3 cigaretter.
Mm.
Nej, men jag... Nej, men det är ju inte att bygga en värld, eller hur?
Nej, men det är
inte det.
Ja, men det är exakt det här, för att vi... vi sa det, nu är vi inne på det dionysiska och allting, men när vi pratade lite om vad vi skulle prata om i den här podden så tänkte jag just på det där med att kan vi inte prata om att bygga världar?
Mm.
Och det, på något sätt så tangerar allt det vi har pratat om just den grejen.
Ja.
För att, och jag tror det här, du berättar om dig själv som att du har också den här att du är besjälad, du behöver inte så mycket. Så, du behöver inte resa så långt, du behöver liksom inte så mycket externa intryck för att bygga en värld. Och det är exakt det som har varit mitt problem också, att jag har en sån benägenhet att skapa världar av väldigt lite, alltså koka soppa på 3 cigarettfimpar. Så. Det är min begåvning, det är det jag kan göra. Och jag har också blivit så... En sak som jag alltid gjorde när jag gick gymnasiet, jag gick på Norra Real, jag gick latinprogrammet där.
Mm.
Och en sak som var mitt kännetecken var att jag brukade ha en stor hortensia i håret, som Billie Holiday. Och hortensior är ganska, det är liksom, det är inte snittblommor du köper så på det sättet. Så att jag stal alltid en kvist hortensia när jag gick förbi Östermalmstorgs blomsterhandel. Det är en ganska sådär... Du måste vara ganska raffinerad för att stjäla en stor liksom klase med hortensiablommor och så. Så att jag utvecklade ett visst stöldmaner där. Men, och jag längtade så mycket efter att någon skulle förstå all den betydelsen jag la i de här stulna blommorna och hur blombladen skiftade i blått och lila. Och jag har blivit så besviken i mitt liv när jag förstått att det är ingen människa som försöker utröna exakt vad den här nyansskiftningen innebär för mig, Nathalie. Och det har varit en stor sorg. Och jag slutade för några år sedan att bygga stilleben till exempel. Därför att jag förstod att det är ingen människa som kommer stå inför det här stillebenet i vördnad.
Nej, men när slöjan landar på dig och en annan person så kommer den andra personen vara intresserad av det här. Det är så. Det är det som är förälskelsen. Det är det som är undret. Det här är ju... Sådana där saker, det ska du inte sluta med. Det är det som världen behöver.
Jag har nog professionaliserat det, tror jag. För att just med slöjor, och det finns det hebreiska språkets stora poet och han som vitaliserade hebreiskan så att det blev ett talat språk igen, Chaim Nachman Bialik. Han talade på det här gubbiga sättet som då äldre män ofta gör om språk, man feminiserar språket och litteraturen och sådär, och jag är väldigt svag för det. Och han sa att studera en text genom översättning, det är som att kyssa bruden genom en slöja.
Ja, det är väldigt vackert.
Och jag är ju översättare då.
Mm.
Så att jag har ju liksom gjort allting professionellt för att lyfta på den här slöjan.
Ja.
För att vara i liksom språkets impuls på något sätt.
Mm.
Så att jag försöker hela tiden lyfta bort slöjan, tror jag. I alla fall professionellt. Och jag minns också att jag hade en konflikt med en sån här New Age-rabbin som var en ren heretiker. Det finns en jättefin bön på när shabbaten går in, alltså när den heliga tiden går in. Man pratar om det som att den går in ungefär som att en årstid går in eller så. Det är en bestämd tid som skiljer det, den profana tiden från den heliga. Och då finns det en medeltida bön som man läser i synagogan.
Är det den, när någon stjärna tänds? Den första stjärnan tänds på
himlen? Ja, det är ju då shabbaten går in liksom, eftersom det är en månkalender och det dagarna börjar liksom på kvällen och sådär. Men, och det där, det ändras ju utifrån vad man bor och sådär när sabbaten går in, för att det kan vara mer eller mindre mörkt. Men man vänder sig om, den här bönen är liksom en också en sån här erotiserande, att man ska liksom ta emot sabbaten så som en brudgum tar emot en brud. Hon skrider in liksom i den här vita uppenbarelsen, beslöjad. Och då i bönen så vänder, eller man sjunger den liksom, så vänder man sig mot synagogs, mot dörren, mot öppningen och bugar när bruden då skrider in. Och den här heretiska New Age-rabbinen var så intresserad av människan, att göra människan central i riten. Så han tog bort att vi skulle buga oss mot en osynlig uppenbarelse och att vi skulle vända oss mot de församlade och buga oss mot varandra. Varpå jag blev ju vansinnig. Därför att jag kan inte... jag kan inte vörda människan på det sättet som jag kan vörda en transcenderande, osynlig brud på mitt eget gubbiga sätt.
Nej, men det förstår jag.
Ja. Eller hur?
Men om jag ska ge ett råd här då.
Ja.
Som är lite konkret, och då skulle jag först säga att, och inte alls särskilt mytologiskt, men det är det nog ändå. Du får inte söka efter den mörka varulven, du måste söka efter den ljusa varulven. Ska jag utveckla det här?
Ja, gärna.
Jag tror att väldigt många kvinnor som söker efter det dionysiska i en förälskelse eller en kärleksrelation spontant ser den mörka varulven. Den mörka varulven är alltså män som är genuint destruktiva.
Mm.
Och jag tror att den här mannen då, som i och med att han bara kom de här 45 minuterna och sen så gick han därifrån och inte verkade vilja ändra på det här.
Nej.
Så skönjer jag att det här var en mörk varulv.
Mm.
Alltså att han har någonting destruktivt som är lockande, men det är faktiskt destruktivt.
Mm.
Men den ljusa varulven, ja, däremot, besitter samma kraft som i grunden är då en erotisk kraft. För att jag bara gissar, men jag tror att inga kvinnor vill ju ha en man som är avsexualiserad eller liksom helt kastrerad.
Nej.
Det finns nog några som vill ha sådana, för de vill ha någon som de vill totalt dominera.
Mm.
Men alltså inte dominera sexuellt, utan bara dominera, ha det som en nästan som en hjälpreda i hemmet. Precis som många män vill ha sådana kvinnor också.
Mm.
De är inte intresserade av något sexuellt. De vill bara ha en som en betjänt.
Mm.
Men det finns den ljusa varulven som alltså har varulvens kraft men verkar för det goda. Alltså som då inte använder den kraften till något destruktivt, utan kan transformera den kraften till något relationsbyggande. Och de personerna finns, det är jag helt övertygad om.
Ja, alltså de har ju skjutit av alla vargar på Skansen, har jag hört också. Så jag är lite orolig att samhällskontexten kan på något sätt påverka beståndet av den här ljusa varulven.
Ja, men jag har ju en MeToo-tes kring det här. Jag tror jag har dragit den förut i någon annan sammanhang. Men det är att det är de mörka varulvarna som blir metooade, inte de ljusa. Alltså de ljusa varulvarna är liksom de som jag har sett så tidigare, de älskar kvinnor.
Ja.
Och kanske kan ha jättevidlyftigt sexliv.
Ja.
Men de gör det liksom positivt. Och därför så blir folk inte liksom kränkta av att möta dem.
Mm.
De är ganska nöjda. Men de mörka varulvarna gör det liksom av destruktiva skäl.
Mm.
Så att ett möte med de mörka varulvarna kan vid första liksom stadiet vara lockande. Men det blir förnedrande.
Mm.
För att den är likgiltig.
Mm. Mm, det är helt likgiltig, precis. Denna gula ögon i natten.
Ja, visst.
Men du, för jag tänker också, om man tänker att objektet för ens förälskelse är i många fall faktiskt, tyvärr om det är destruktivt, ointressant. Så att jag tänker att den här längtan Förstår du? Den här, att ha skapat en värld själv, att ha kraften att bygga upp en relation och leva den som en person under kanske flera års tid. Det är ju också en kreativ kraft och en enorm akt av kontroll.
Mm.
För den då apolliniskt den apolliniska bielsen. Så att där kan du ju verkligen tala om att inte se den andra, att inte leva tillsammans med den andra, utan att fullkomligt kontrollera på ett nästan estetiskt, filosofiskt plan den här relationen. Och på det sättet så är det ju då för den kontrollerade individen kanske till och med en lättnad. För det finns så otroligt mycket krigsdimma i en jämlik relation. Mm. Det finns så många oöverskådliga faror som lurar.
Det är sant. Så du menar att den här apolloniska personen, det är du då i scenen där?
Ja, för att man, det är så lätt att läsa det som någon form av, alltså för att man läser det dionysiska som det mörka och det destruktiva och det sönderslitande, och det är det som är resultatet i det långa loppet av en sån typ av förälskelse. Men det är också ett lystmöte för den kontrollerade personen.
Mm. Ja, det förstår jag.
Därför att det blir ju nästan som en konstinstallation. Och det blir ju precis som, det är därför den här boken är så kraftfull, Oskuldens museum, därför att det blir, alltså livet är alltid ofullständigt, men berättelsen om livet, den avgränsade, kontrollerade berättelsen, är ju alltid fullständig. Och därför kan en sån kärlekshistoria och ett museirum gestalta en absolut verklighet.
Mm.
Ett kosmos som är intakt.
Mm.
Utan det här skrämmande skuggpartierna som man inte kan överblicka.
Men i förälskelsen, när den är som mest intensiv, så byggs ju museet byggs ju i realtid. Det är det som är det vackra.
Mm.
Alltså, annars i livet så är det ju ofta att man långt efteråt kan identifiera att men det där var en höjdpunkt och det där minns jag. Men ibland så är det ju att man vet, när man sitter i den, under de kvällarna, så vet man att det här, alltså man vet det samtidigt som man lever.
Mm, mm.
Det här är enormt betydelsefullt.
Mm.
Som att det samtidigt som man lever i nuet spelas en filmisk musik som besjälar allting.
Mm.
Och när det händer, det är ju då man är levande.
Mm.
Så borde ju livet vara hela tiden. Så var det före syndafallet. Jag är helt övertygad.
Är det så?
Då är vi himmelrike.
Du vill tillbaka till Ganeden. Du vill till Edens trädgård.
Ja.
Ja, det är jag. Ja. Men berätta, hur föreställer du dig den trädgården? Den tillvaron, den känslan.
Jag tänker att det, alltså det är inte bara relationen mellan människan och Gud som skadas efter syndafallet, utan det är ju relationen mellan män och kvinnor som skadas där också.
Mm.
Mellan Adam och Eva då.
Mm.
Men innan dess så var den ju inte skadad. Utan den var hel. Och det, under, det är ju det som kärleken, det låter mig otroligt högtravande här, men jag tror att det här är sant. Det är det som kärleken påminner om, hur det var tänkt, hur det en gång var och hur det kan bli igen.
Ett urtillstånd. Jag tycker inte vi ska vara oroliga för att vara högtravande.
Nej,
jag tror att
det
tåget har gått för så länge sedan, så att vi kan liksom inte vi kan inte sitta här och vara ironiska.
Nej,
nu. Nej,
sant.
Det går inte.
Det är sant. Nej, men vadå, jag tycker det känns så. Jag har många gånger känt.
Mm.
Alltså särskilt de senaste åren har jag känt, det här är himmelriket. Det här, nu är vi i Eden här. Och nu, det är ju milda saker, man bara ligger och håller om varandra. Mm. Nu råder fred, ja. Det är också viktigt, ja.
Det här är så intressant, för att Kierkegaard, som jag är så förtjust i, som kanske är den som har skrivit bäst om ångest, han skriver ju just om Edens trädgård, att oskuld är ovetenhet. Och ovetenheten föder ångest, därför att människan är bestämd som ande, men i ovetenheten så slumrar anden inom människan, och människan kan alltså inte anden kan inte förstå sin egen tillvaro, kan inte förstå vad Gud säger, lever, projicerar sin egen verklighet utanför den här ovetenskapen, och verkligheten är intet. Och intet är ju ångesten. Det finns ingen kamp, det finns ingen strid, men du befinner dig i ett fullkomligt oartikulerat slumrande tillstånd.
Men menar han att det var så alltså före syndafallet?
Ja, i Eden. Precis som en oskuld i den här prunkande lustgården.
Han menar att det var ett ångesttillstånd.
Ett ångesttillstånd.
Nej.
Jo, och jag tänker att det är en masochistisk längtan att vilja vara i det ovetande. Eller jag har tänkt att kampen i sig att kampen är... Kampen är liksom kärnan, essensen av kärleken.
Nej.
Och slitningarna. Och jag har också tänkt på det för att...
Jag förstår dig, men jag tror inte att det är så.
Nej. Nietzsche har engelska intressant då. Han pratar ju om för att den här stora grekiska...
Men jag måste bara säga att mörka varulven, det är sån som sitter hela nätterna och säger att det är bara kampen, det är där personen finns. Det är inte,
så det tar där. Han ett halsblås.
Ja. Och så ser, alltså det här är ju djävulskt. Thomas Andersson, vi som ville höra mer om Satan.
Ja.
Det här är ju det satanistiska.
Är det så?
Ja, det är klart. Det är lockande, men
alltså,
det leder
jag
fel.
Förstår vad du menar. Därför att om man tänker liksom den grekiska ordet för Satan, diabolos, det har betydelsen av att slita sönder något.
Precis.
Medan då det hebreiska Adonai Echad, det är så viktigt att Gud är en. Mm. Den kan inte sönder, liksom atomkärnan kan inte klivas.
Nej.
Så att alltså sönderdelningen i sig, tuslitningen är ju ett djävulskt tillstånd, absolut.
Mm. Mm.
Men jag har ju hela tiden tänkt att det djävulska tillståndet är människans villkor. Så. Och att det är en enda stor... På tal om det, Erik, på tal om det djävulska tillståndet, så har jag en present, för du har ju fyllt år.
Ja.
Och nu är det väldigt passande att ge den till dig. Ja. Och märk nu vilket vackert inslagningspapper. Jag samlar nämligen på vackra papper. Och
det var jättefint. Ja. Tack så mycket.
Mm.
Öppna då.
Ja.
Jag kan beskriva. Det är ett ganska litet paket.
Mm.
Någon tunn sak. Ett hårt paket. Det är inte något... Jag tror att det är inte något klädesplagg.
Nej.
Utan det är snarare någonting man kan läsa kanske.
Mm.
Grönskimrande papper med påfågelfjädrar kanske.
Mm. Som står ju för fåfänga då naturligtvis. För att hedra den här vår allians här idag på Expressens redaktion.
Och nu öppnar jag. Det är en rosett här som jag knyter upp. Jag får skynda på er lite. Jaha. Michel Houellebecq, hålla sig vid liv.
Ja.
Nej, den här känner jag inte ens till.
Nej, den kom för några år sedan i svensk översättning. Den är fantastisk. Det är som en självhjälpsbok som utgår från premissen att naturligt, den här buddhistiska, allt är lidande.
Mm.
Universum skriker, betongen skriker, gräset kvider. Och hur ska man hantera det här? Jo, man måste artikulera sitt lidande i en systematiserad form. Det är liksom hela, det är den här självhjälpsbokens själva premiss här. Och den har hjälpt mig jättemycket. Så att jag hoppas att du tycker om det. Men jag tror att Houellebecq och jag, vi känner nog väldigt lika där kring att Edens trädgård är liksom en narrande bur av liksom artificiellt hårt sprutade tropiska växter.
Ja, nej. Nej, men alltså jag håller nu gick det som alltså syndafallet skedde.
Ja.
Världen blev brusten.
Ja.
Lidandet kom in i världen. Djävulen släpptes lös, allt det där. Det gör ju att givetvis att livet här på jorden då i detta liv kan vara en kamp.
Ja.
Och har ett enormt mörker. Som vi inte, som vi pratade om när vi sa det här med jobbsbok, va? Att en av de äldsta böckerna i Bibeln, och så handlar det bara om varför måste vi lida?
Mm.
Alltså det är verkligen någonting djupt och sant. Men det är inte, det stannar ju inte där. Det finns en väg tillbaka till Gud. Till enheten.
Ja, så att det är en...
att uppgå, att bli del av. Alltså det kristet säger man ju då, att man kan vara en del av den treenige Gudens inre liv.
Mm.
Alltså det är det där att Gud är en och tre.
Mm.
Och människan liksom sugs, som kommer till himlen, sugs in i den gemenskapen.
Mm.
Och där,
en helig triangel.
En helig, evig triangel som också är relationell. Liksom. Så det är därför treenigheten finns som förklaringsmodell. Då, att det finns en dynamik inuti Gud.
Ja,
så det är inte stillastående. Ja. Men det är ändå ett. Och det är helat.
Mm.
Och det är mitt, och det menar jag då på praktisk nivå, att en välfungerande kärleksrelation här mellan två ljusa varulvar.
Är en uppgång i en helig triangel.
Ja, det är i alla fall en försmak av det. Sen så kommer det här brustna i världen, det kommer ju alltid in liksom.
Men det där är väldigt, för att den absoluta monoteismen har ju sina uppenbara bekymmer, helt klart. Där man då kanske har till exempel hypostiserat eller liksom belyst en viss del av gudomen för att liksom upphöja en viss egenskap. Därför att människan orkar inte med den absoluta monoteismen. Det är för stort och för svårt att ta in att du har en absolut odelbar gudom. Så att jag kan förstå det. Men jag tänker också, när jag hör dig prata om, och när du säger syndafallet och så, det heter ju inte en syndafallet inom det judiska, utan där tror jag, nej, men det är, alltså den är som en del, jag gillar den typen av pragmatism, att den är, det finns ingen synd i det, utan första ordet synd nämns. Vi har tidigare pratat om den berättelsen, är vid brödramordet, Kain och Abel. Det är första gången sjätte hebreiska ordet för synd används i Bibeln. Så att allting som händer innan dess är på något sätt någon form av reglerad utvecklingsfas. Så jag tycker om det. Och sen har då liksom lite mer ett kristet bestrukna, eller folk som har levt i en grekisk-romersk miljö, Josefus och så, tolkat det som att det är ett syndafall och så vidare, för det är den kulturmiljön. Men inom det judiska så är det inte ett fall.
Nej.
Absolut inte ett fall. Och för att återgå till det Nietzsche och det dionysiska och det apolliniska, som behöver varandra för att skapa den mest formfulländade grekiska tragedin. Han jämför det då med de båda könen, då, kvinnor och män, och hur det är en ständigt pågående strid som bara tillfälligt då upphör, och de kan förenas och det kan bli en fruktbarhet av det. Och jag hatar det tudelade, men jag tycker att det är en rimligt sätt att förklara det här lidandet och den här kampen. Och jag förstår liksom längtan efter Eden, jag förstår den, men jag vet inte hur det ska kunna gå att rekonstruera. Vissa saker ska, jag tror att längtan och melankoli kring det förlorade Eden, A Paradise Lost, är också en del av livsbetingelsen som föder så otroligt mycket poesi och skönhet.
Det tror jag också. Och jag själv är ju liksom marinerad i vemod.
Ja.
Jag kan gå och ha vemodig musik i mina hörlurar en hel dag och bara njuta av det.
Mm.
Men jag tror inte det vemodet, det är inte relationsbyggande.
Nej, det är det inte. Nej. Det är verkligen inte.
Det finns en... Men det är också, vad ska jag säga,
det är inte relationsbyggande, och dessutom är det inte kvinnligt. Alltså jag kan inte hitta ett kvinnligt sätt att vara vemodig på som är värdigt. Det blir, nej, bitterhet, förstår du vad jag, ja, menar? Förstår. Det är mer elegant om du går omkring och är vemodig, ja, än om jag är det. Mm. Jag kan liksom inte sporta det vemodet, mm, på ett värdigt sätt, och speciellt inte som 40-åring.
Men när insåg du då att du älskade män? Om jag då insåg väldigt tidigt att jag älskade kvinnor i 5-årsåldern. Alltså...
Ja, men jag insåg nog det, trots den här incidenten då med fjärilsräddningen, så var det nog lite senare då kanske. Men jag upptäckte tyvärr lite längre upp i puberteten att jag hade svårt med män, svårt att attrahera män. Det här var ju, alltså jag blev ju tonåring, jag blev ju liksom kvinna, ska man säga. Precis det här när Filippa K-kvinnan var som störst och regerade Sverige. Och hon var ju som ett liksom, mm, funkishus i liksom motljus. Jag ser ju ut som raka motsatsen. Och då, och som tonåring, jag menar med mina lockar och jag liksom, där mina kompisar hade anorexi och bara liksom, männen föll som käglor för dem, så såg jag annorlunda ut. Så att jag hade ett jättestor kamp då när jag var tonåring, när jag insåg att jag var sist i klassen i den här latinklassen att förlora oskulden till exempel. Och då, då fick jag göra en dionysisk handling, för att vi hade en liten latinlärare som brukade spela luta för oss, och så klädde sig som en nazistisk skolpojke från Hitlerjugend. Och han tog med sina klasser då till Rom för att titta på liksom Titusbågen och så vidare, och släppade med oss. Och då tänkte jag att i Rom måste det här ske. Det måste ske i Rom. Och jag var sist av alla. Och det skedde i Rom med hjälp av vissa dionysiska substanser. Men det där har nog präglat mig, att jag kände att jag var så... Jag hade så svårt att förstå vad männen ville ha och hur man skulle vara. Du vet, det är som att liksom komma till marknaden med korgarna fulla av äpplen och ingen vill köpa. Det är en fruktansvärt förnedrande känsla som jag känner väldigt starkt och har känt genom livet. Liksom. Det är inga vita varor eller vad som går omkring där.
Men det, så här, det var ju lite så här i min tonårstid också.
Ja.
Innan det där bättrade sig så var jag upp mot 30 faktiskt. Alltså jag hade ju några relationer ändå, men det var ju mycket, det känns mer som en slump att det blev någonting. Men jag förstår inte att det var någonting som absolut inte funkade i 20-årsåldern som sen, jo så här,
mm,
jag var för explicit med mitt med det jag ville.
Oj, okej.
I 20-årsåldern.
Ja.
Alltså,
hur kunde det ta sig uttryck?
Jo så här,
ja.
Vad ville jag?
Ja.
Jag ville själarnas möte. Jag kommer ihåg att jag var jätteförälskad i en tjej. Och då mässade henne någonting så där: du är beviset på att människan har en själ.
Oj.
Då var vi 20. Det tyckte jag var väldigt vackert.
Ja, ja.
Men jag menar, någon som är 20 år får ett sånt sms av, det går inte att göra någonting av det. Det blev ju ingenting förstås.
Nej, men jag har en sån, ja.
Och sen fattade jag så här att jag behöver inte säga det där, utan jag liksom bara pyser ut, alltså så är det ju lite,
ja.
Jag tror ju verkligen att om man har ett inre, man har olika inre längtan, så behöver man behöver inte artikulera det märks.
Är det så? Men då måste ju människor, ja, också vara öppna inför att läsa, tolka liksom de här, du vet, fatalistiska fjunen på överläppen, eller du vet, men
ja,
det funkar ju inte som en rysk roman tyvärr, livet. Så det är ju inte liksom fiktionens logik, det är den logiken jag kan förstå i alla fall.
Nej, men jag kan inte förklara det där, hur någonting som inte fungerade alls i 20-årsåldern plötsligt fungerade.
Mm.
Men jag känner ju igen, jag talade ju inte om sånt där med, om oskuld och sånt när jag, i mina rollspelsgäng. Så jag vet inte riktigt hur det var med de där sakerna. Men
funderar ni, du inte på det? Alltså?
Jo, jag funderar jättemycket på det. För att jag märkte ju att det fanns liksom de vanliga killarna som lyckades liksom närma sig kvinnor på ett mer. Men de var också brutalare. Jag hade ju en gång en, det här var ju före Tinder, alltså jag har aldrig varit singel när Tinder, inte singel på riktigt när Tinder har funnits.
Nej.
Så att min enda liksom nätdejtning var ju då spraydate.
Oj, det var länge sedan.
Det var kanske 2004.
Ja.
Och då ska man skriva en beskrivning av sig själv. Ja. Och då tänkte jag, nej. Det här är den jag är.
Ja.
Den
undandrar sig beskrivning som ska filtreras genom algoritmer.
Så jag skriver ju bara någonting kort och den som fattar.
Ja.
Då skrev jag bara Hildegard av Bingen.
Var det någon som fattade?
Nej. Det var inte det.
Blev du ledsen då?
Ja.
Ja. Oj.
Det är noll svar.
Ja.
Men jag kände att det var ändå, alltså nu måste jag, men jag älskar fortfarande Hildegard av Bingen, medeltidsmystiken. Den Västeuropas första kvinnliga kompositör, abbedissan.
Men då har du ju ändå, för tänk dig då att tänk dig in i min situation då, där man skickar ut såna små liksom röksignaler i världen och ingen ser. Nu har du ju på något sätt, det har ju fungerat för dig, eller hur?
Ja, det har det.
Ja. Jag ser en bild framför mig när du står, jag kan tänka mig att du var lite tanig när du var tonåring, och sen så ser jag en så här, du vet, amerikanska cheerleaders med såna här glittrande pompoms och så här. Vad vill Erik ha? Erik vill ha själarna i gemenskap. Alltså gör de en sån här pyramid och kastar upp massa vackra tjejer i luften. Det känns ju nästan lite som att dina cheerleaders har, alltså nu har du, det har lyckats på något sätt.
Ja, alltså det finns ju någonting, alltså nu talar jag bara utifrån mig själv här. Mm. Alltså det finns ju någonting attraktivt i att hålla sin linje. Och det har jag gjort.
Mm.
Jag skriver ju fortfarande Hildegard av Bingen i min profil. Alltså, om jag nu skulle ha någon så skulle jag fortfarande skriva det.
Mm.
Det är bara att världen har ändrats kanske till min fördel.
Ja, precis. Eller den delen av världen som du är intresserad av i alla fall. Precis.
Mm.
Jag känner tvärtom att världen blir än mindre till min fördel. Ju mer tiden går.
Men är det verkligen så?
Så grymt är det.
Men är det verkligen så?
Ja.
Men det,
det här är ju bara mina erfarenheter, herregud. Det är, jag är en dilettant som sitter här. Men ja, och snacka om att hålla sitt linje. Jag är alltså, jag har 2 masterexamina i filologi på grund av att min idol var Nietzsche när jag växte upp. Jag tänkte att filologi är liksom det värdiga valet.
Mm.
Ja, det är ju inte så lukrativt då, men det är fortfarande ganska värdigt. Liksom. Bibelvetare och översättare, det är ju ganska rak linje får man säga, ganska radikal linje att hålla. Har aldrig vikt en tum från den.
Men du tror inte att det har funnits några ljusa varulvar där som korsat din väg, men du har inte sett dem, alltså, för att de ser ju lite annorlunda ut, de kanske inte alltså de, du får leta lite efter deras, ska man säga, erotiska dragningskraft. Men den finns där, men du får leta lite.
Ja, jag förstår.
Alltså, eller inte leta, du måste vara, nej men den finns där, det är ändå en varulv.
Det är en varulv. Ja, det är en kraftfull varelse.
Ja, absolut.
Ja.
det är inte en, vad skulle då vara motsatsen till en varulv? Ett får?
Ja, precis.
Det är inte ett lamm. Nej, det är inte ett lamm.
Nej.
Det finns ju lammkillar.
Ja.
Det är ju för en annan diskussion. De mörka lammkillarna, de är väl de farligaste. För de har ingenting, så att de måste liksom hitta på något riktigt jävelskap.
Oj.
De är farligare än en mörka varulven. För mörka varulven har ändå något typ av självförtroende. Ja. Så han blir inte kränkt.
Nej, oj, den där kränkta. Mm. Oj, vad farligt.
Det är väl det här som är då incelmannen, är väl svarta lammet.
Ja.
Den här, som inte har någon potens, men ändå ett enormt mörker.
Mm, mm.
Men de sorterar ju bort snabbt.
Säg inte det, Erik. Säg inte det. Ja, men ska vi komma till någon form av sammanfattning av det här?
Ja, liksom? Jag tycker det var väldigt mycket, mycket intressant som har sagts här.
Mm.
Det måste jag säga. Otroligt intressant. Men jag skulle bara vilja återvända lite till den här första gången när slöjan sänker sig över er.
Mm.
Vad hände där under då? Vad är det här för scen?
Mm. Nej, men det är ju mitt flickrum. Och det är precis den här känslan som du beskriver, att nu enas den sönderslitna världen. Nu är jag fullständigt bejakad och sedd. Och jag är fullkomligt bejakad och ser den här vackra kvinnan med, eller flickan med gröna ögon. Och vår värld är mäktigare än den världen som är verklig. Det är det som händer. Och ja, den, och jag tror att slöjan var nödvändig för den scenen. Det hade inte skett om inte slöjan hade sänkt sig, faktiskt. Jag tror att den apolliniska, alltså längtan efter att begripliggöra det dovt pulserande, är väsentligt för att vi ska kunna bygga berättelser omkring det också. Och bygga kärleksrelationer och liksom bygga liv. Bygga världar, om vi ska återvända till det.
Mm. Men tänk om den här världen är ett drama där det manliga och kvinnliga är viktiga komponenter. Och dramat ser ut ungefär så här. Mm. Jag vet inte om det håller judiskt. Jag tror inte det håller kristet heller. Någon typ av väldigt extrem esoterisk kristendom kanske skulle kunna godkänna det här.
Mm.
Men det är att allting, hela skapelsen är ett drama mellan Gud då, som faktiskt är en man, och människan som faktiskt är en kvinna.
Mm.
Allting det här med Maria och Jesus, det liksom vittnar ju om någonting åt det hållet.
Mm.
Det får inte vara någon man med. När Guds son då ska komma till jorden, så får ingen världslig man vara med.
Mm.
Utan det är ju bara en relation mellan Gud och Maria.
Mm.
Det är bara så världen kan börja om då.
Mm.
En ny Adam kan födas. Men tänk om det är så här att kvinnans straff, som man måste kalla ett straff, särskilt efter några saker du har berättat här, det är att tvingas älska männen. Männen som älskar kvinnorna, det är ju inget straff. Det är ju uppenbart att det inte är något straff.
Nej.
Kvinnorna håller ju, inte i alla fall, men i väldigt många fall, håller ju faktiskt måttet.
Mm.
Alltså,
Mm.
titta på saker som de så kallade kvinnliga dygderna.
Mm.
Det är ju faktiskt bra saker.
Ja,
det är på det stora hela bra saker.
Mm.
De manliga dygderna, är det bra saker? De kanske behövs, några av dem. Men är det verkligen bra? Ah, det är mannen som är problemet. Och denna problematiska man är då kvinnor dömda till att älska.
Ja.
Det är liksom, heterosexualiteten är det största straffet.
Det tror jag, definitivt.
Mm.
Det är inte lätt, för du måste leva i kluvenheten. Du måste leva i det här delbara tillståndet, det diaboliska tillståndet. Precis, och känna längtan och melankoli och sorg över ett förlorad enhet.
Jo, men för att egentligen så längtar du efter Gud. Och så får du någon dum man där istället.
ett svart lamm.
svart lamm som kommer där. Usch för oss svarta lammen alltså. Fruktansvärda. De är farliga.
Men,
Nej, men jag tror att det är så här? På någon typ av kosmisk nivå.
Jag måste fundera på det, Erik. Mm. Jag tycker det var en intressant scen du målade upp här. Rent instinktivt så känns det ju rimligt. Men jag måste fundera på det.
Vi får återkomma till det.
Ja, vi återkommer till det. Men jag kan säga en sak i alla fall. För att precis det där med vi har talat om tidigare med problemet med den absoluta monoteismen, så har man ju skapat senare. I det judiska har man ju skapat en kvinnlig gudomlig närvaro. Shekhinah kallas hon för. Och nu är vi inne på mystik här. Mm. Och det är väldigt intressant för att du, alltså Toran, det hela skriften i judendomen, den dedikerar ett kapitel åt universums skapelse. Tre kapitel åt Guds teofanin, Guds uppenbarelsen på Sinaiberg. 13 kapitel till människans byggande av tabernaklet, som ska härbärgera den gudomliga energin. Det mänskliga konsthantverket, alltså, visserligen i Guds regi, är mer, man lägger mer fokus på det än universumskapande. Och tabernaklet, mishkan på hebreiska, ur det ordet härleder man den kvinnliga dimensionen av Gud, nämligen Shekhinah. Så att det härbärgerande, den här lilla kapseln, den ökenboningen som är portabel, där Gud liksom befinner sig som en radioaktiv kraft, den har en kvinnlig dimension.
Otroligt. Och det är väl det tabernaklet som sen blir det allra heligaste i templet, eller hur?
Ja, den bär ju då förbundstavlorna. Ja, så. Mm. Och det är också väldigt spännande då, för att Gud säger till Mose då att man ska ju sätta en konsthantverkare på, han ska vara liksom, vad ska man säga, han ska överse arbetet och han ska få, liksom utveckla alla de här intrikata guldarbetena och så här. Och hans namn är Bezalel. Bezalel, det betyder i Guds skugga. Så att den första konstnären som beskrivs i Toran heter i Guds skugga. Och det är också det som det stora konstakademin i Jerusalem heter idag.
Otroligt.
Så att jag tror ändå att just det här, vi, liksom om man återknyter till det vi har pratat om, att skapa värld, att skapa stileben, att befinna sig i någon sorts museal tillvaro där man vill skapa ett kosmos, en absolut tillvaro. Det är just den här också tabernakelberättelsen där liksom Guds närvaro som har en kvinnlig dimension befinner sig mitt bland folket. Så det är just det här världsskapandet som är så otroligt potent, tror jag.
Men den här rökande mannen som kom till ditt tabernakel.
Mm.
Varför stannade han inte då? Alltså helt kort bara. Va? Det.
Faktiskt, det här var ju länge sedan, Erik. Men ja,
det borde han väl ha gjort.
Den uppenbara anledningen var att han var gift.
Jo, men det. Det är många som har varit.
Ja.
Som slutar vara gifta.
Precis. Och det är den andra är väl, ja, men det var en plågad och djupt intressant själ som var väldigt, vad ska man säga, hade väldigt mycket eld. Eller väldigt mycket ved att kasta på min eld, om man säger så.
Ja.
Det var outsinligt.
Mm. Ja.
Ja,
jag förstår.
Mm. Och.
Men alltså, mm. Den eld, okej, sista mytologiska bilden.
Mm.
Du vet ju från den brinnande busken, som det är Gud då, eld, stiger från jorden upp mot himlen.
Mm.
Men det är ju en eld som inte förtär.
Mm.
Det är ju det som är det viktiga.
Mm.
Det är ingen jordisk eld.
Nej.
Det är inte den mörke varulvens eld, som är liksom den brända jordens taktik.
Mm.
det här är ju en eld som inte förbränner.
Exakt. Exakt, men den är ändå så pass blå,
ja,
och så lysande att du kan inte titta rakt in i,
ja,
den. Och när då Gud ropar ur elden till Mose, så säger Mose det här nyckelordet som förekommer, som Leonard Cohen sjunger så vackert om också. Hineini, hineini, här är jag, här är jag. Alltså man blir kallad till en övermänsklig uppgift. Man blir kallad till att fullfölja sitt eget öde. Och vad säger man? Jo, man säger hineini, hineini.
Ja,
mm.
Men det säger man också i en kärleksrelation.
Ja, det måste man säga.
Man gör det.
Mm.
Och då tänds elden som inte förtär.
Mm.
Och det är underbart.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.